Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. 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 Värvet.
Välkommen till Värvet, avsnitt 129. Veckans gäst heter Marcus Birro, jag heter Kristoffer Triumf och midsommarnattens köld är hård, men strunt i det nu. Marcus Birro, poet, författare, krönikör i Expressen, poddare, programledare, föreläsare, och det är en person som väcker känslor, inte enkom positiva i alla läger ska vi säga. Hans tråd på Flashback är i skrivande stund 170 sidor lång. Han har ofta hamnat i blåsväder och öppna konflikter med andra i medievärlden, och han har en tendens att få stor uppståndelse kring sig, inte minst när han var med i På spåret och Let's Dance eller när han fick sparken från TV4 för att han skulle kandidera för Kristdemokraterna. Hans åsikter om bland annat feminism, kristendom och abort har många gånger upprört folk, men samtidigt så är han också älskad. Hans texter delas ofta tusen och åter tusentals gånger på sociala medier. Och även om jag är för till exempel fri abort så har jag något slags grundsympati för honom och det ska vi prata mer om strax. Så, från ateljén den 3 juni 2014, Marcus Birro, varsågoda. Hur mår du?
Jag mår rätt bra, lite gubbtrött och stressad, men annars är det bra.
Vad är du stressad över?
Jag har gett ut en bok i juli med samlade krönikor och sådär, sen ligga efter med fotbollsbok, ungdomsbok till två år. Och en bok som heter Calcio Amore som jag går ut i höstas eller våras. Så jag ligger lite efter med grejer. Det är stressande. Annars är det bra.
Vad har du gjort idag?
Idag vaknade jag 6:30 och gick och lämnade barnen på förskola. Och sen så åkte jag till min arbetslägenhet och spelade faktiskt in en av de poddar som jag har. Berggren och Birrum. Och sen så har jag gett en intervju om den här boken och sen åkte jag till Vällingby till dig.
Du har tre podcasts, eller?
Ja, just det. Berggren och Birro som är om teologiska, eller om kristenhet och tro helt enkelt. Och sen har jag med min fru som heter Hemma hos Birro, där vi är osams om allt jämt. Och så har jag en fotbollsblogg, Calcio Maria, om italiensk fotboll via Expressen också. Så det är tre stycken, ja.
Men du gör inte Birros bord längre?
Nej, det känns bra.
Varför inte det?
Nej, det var ett ömsesidigt beslut. Jag har sedan någon tid tillbaka, det kanske man inte kan tro när man sitter och pratar om det i sammanhanget, men jag försöker tona ner framförallt om den typ visuella delen av medievärlden, alltså tv, internet-tv och sådär. Vi gjorde ju det under 4 säsonger, 2 år och det räckte alltså.
Du har pratat lite om det nu på sistone, att du inte ska vara med så mycket.
Mm.
Hur kommer det sig?
Ja, men det är ett beslut som har vuxit fram och sen Jag blir mer och mer besvärad av det. Alltså det jag drömde om när jag var ung, att få skriva på heltid och att bli någon och bli en röst och ett namn i världen och allt sånt där storslaget. Delvis har jag ju uppnått rätt mycket av det och fått dessutom ännu mer, både av bra och dåliga grejer. Men jag känner att nu har man varit i de rummen och då kan man gå ut ur dem. Man får inte fastna i de där liksom, självuppfyllande rummen utan ta sig därifrån, tror jag. Och jag märker också när jag åker härifrån och bor i Rom, som vi gör några gånger per år, så saknar jag inte alls allt det där, utan det är tvärtom. Jag mår mycket bättre av att inte ha det. Och kan man få det lite så här i Sverige också, så är det bara bra.
Egentligen är det liksom anonymiteten du romantiserar?
Ja, lite mer så åtminstone. Eller, jag tror inte att det är folk har så bra vansinnig koll på vad jag gör eller vem jag är. Det är inte det handlar om egentligen. Jag tror att folk har viktigare saker att göra i sitt liv och i sina liv. Men det handlar mer om ens egen inställning till det. Alltså om man tror att någon vet något så börjar man definiera. Eftersom jag delar upp folk uppenbarligen så okay, gillar den här personen mig eller inte. Och sådär. Man blir liksom, det sipprar in en massa sånt gift i hjärnan och då får man ju liksom jobba bort på något sätt.
Jag tänkte på det inför det här mötet att det är liksom hur otroligt känd du är. Ditt Twitterkonto som du inte sköter själv längre, men du har ju väldigt många följare där.
Ja, 50 000 nästan. Och det var ju en del i den linjen som du pratade om innan här, om att avveckla en del grejer. Att ja, lämna över det kontot. Det kändes också bra. Det står stampa strax under 50 där.
Mm, det kommer.
Ja, exakt. Jag tror jag stampar på det rätt länge.
Det känns som att väldigt många har en åsikt om dig.
Ja, så är det nog. Men jag försöker att ja, det fanns en tid när jag brydde mig mycket mer om det än vad jag gör nu. Samtidigt så är ju det en process. Det tror jag alla människor som är i någon form av offentlighet, att man jobbar med liksom att ta reda på vem man själv är. Och någonstans är det som Bruno Coelho skriver också, att om de har fel bild av dig så kan de inte skada dig. Det är liksom inte mig de klöser ner eller skriver elakt om, eftersom jag känner inte igen mig i den bilden som ibland målas upp, utan den är fullständigt falsk och då kan de liksom inte komma åt mig, eftersom det inte är mig de pratar eller skriver om.
Ja, jag hyser varma känslor för dig på något sätt. Och det tror jag kanske har att göra med. För min mamma har liksom, hon fick en stroke för några år sedan. Mm. Så hon har lite dåligt närminne. Så att någon gång, det har varit med mer eller mindre täta mellanrum, så brukar hon skriva ett sms till mig om att jag måste intervjua Marcus Birro. Mm. För att vi är så oerhört lika. Och sen så ringde jag henne idag, för jag har ju känt att det har varit på gång att vi ska träffas. Mm. Och så ringde jag henne idag och så frågade jag så här, ja men okej, men vad är det som vi är? På vilket sätt är vi så himla lika då? Ja men ni är principfasta, ni är nykterister. Och sen så skriver han så himla bra. Och det sa hon om dig då bara.
Men, Okej. Ja. Ja, det var ju fint sagt.
Mm, jag skulle hälsa också.
Ja, du får hälsa tillbaka och tacka så jättemycket för förtroendet. Jag kan vara en klok kvinna på många sätt.
Ja, jag pratade också med Sigge Eklund om dig. Hans teori till varför du väcker så starka känslor är ju för att alla, vi har alla en Marcus Birro i oss på något sätt.
Mm.
Men att du känner mycket mer.
Jag kanaliserar ju människors Marcus Birro-gen då, typ.
Ja, exakt.
Okay. Men så är det ju, man kan ju ha bilder av människor man läser om och så. Att man tänker att ja, honom eller henne skulle man kanske ha mycket gemensamt med om man träffade och så. Man märker av vissa liksom, vibrationer eller attityder eller tankar och känslor. Och så. Och sen när man träffar dem är det inte alltid att det är så, men ibland så stämmer det verkligen. Och så får man ett utbyte yrkesmässigt eller privat eller både och så. Jag har också några sådana som jag har träffat som det har varit, som det har blivit. Jag kommer att träffa Wayne Hussey till exempel som spelar i The Sisters of Mercy och The Mission bland annat. Första gången vi träffades för 10 år sedan någonting, så var det klickade liksom. Och då var jag jättelöjlig för jag tänkte, det är min stora idol liksom. Så jag var ju tvungen att fråga alla andra runt omkring om det klickade också, för att det klickade i min hjärna ju, eftersom den är skadad på Wayne Hussey och inställd på kärlek närmast på honom. Så det är inte så konstigt. Men jag verkar som att han också uppskattade det då.
Ja, uppenbarligen.
Ja, och sen att vi har jobbat ihop och turnerat och allt sånt där. Och ibland så funkar det ju så.
Men du, vi måste bara ta upp en grej där. För jag är ju också gammalt Mission-fan.
Mm.
Men det är ju inte lika coolt som att vara Sisters of Mercy-fan på något sätt.
Nej, det är helt riktigt. Det är roligt att vi kom in på de här grejerna snabbt, känner jag. För det är ju angeläget.
Ja.
Grejen
ja.
Är ju att The Sisters of Mercy blev ju inte bra förrän Wayne Hussey kom med 1984. Så om du lyssnar på de här Reptile House-skivorna och det här, det är fruktansvärt. Alltså det är så mycket droger och obegripliga trummaskinskomps att man blir alldeles grön och svettig liksom. När Wayne kom in med sina popgrejer, då var det då det svängde. Och sen var ju The Mission över tid mycket bättre. Och framförallt nu för tiden när de åker runt och kör lite nostalgig i både Sisters och Mission, så är ju Mission mycket, mycket bättre.
Men det känns inte som att det har inte kredmaffian i Sverige fattat.
Nej, oh nej, nej, nej. Alltså The Mission är det töntigaste som finns. Ja. Bland det töntigaste.
Ja, jag tänker på de där Jethro Tull är också väldigt töntigt.
Ja, men det är töntigt på en annan nivå. Men Mission sålde ju väldigt mycket skivor. Alltså worldwide var det 4-5 miljoner ex. Och många av dem i Sverige också. Men många här, precis som du är inne på, är ju väldigt ängsliga för sånt de gillar förr. Du vet, de här plattorna i ölbackarna liksom. I England till exempel så är det mycket såna här ölmagare 43-åringar som står och gillar det. Som inte har några problem att erkänna liksom. Men här är vi, som du säger, vi är mycket ängsligare här för vad som ligger längst fram i tid och vad som är hippt och så.
Berätta om fler sådana möten du har haft.
Ett sådant möte som jag kanske inte har haft är ju med Joakim Tåström då. Det är ju liksom den största idol jag har haft i hela mitt liv, och det vet han vid det här laget om, vilket gör att jag tror att han tycker att det är något besvärande att det är på det här sättet. Vi har träffats några gånger. Vi ordnade en just rammekväll för 10 år sedan i Göteborg och han var inbjuden och kom. Fantastiskt trevlig, ödmjuk och så lite diva man kan tänka sig på alla sätt. Men det var ju inte den här Wayne Hussey-klicket riktigt. Sen har jag ju skrivit en bok om imperiet i deras box och så jag har fått göra väldigt mycket stora grejer på deras begäran, önskan. Så att jag har fått göra en del yrkesmässigt, men det var inte så att vi bara hänga direkt liksom. Mauro Scocco däremot har man ju träffat några gånger, och det känns ju som, vi träffas inte så jättemycket, men vi mejlar och smsar och skickar låtar till varandra. Och där finns det någonting, om det är det halvitalienska med vemod och med fotboll och sådär. Så det finns det givna, han stämde ungefär samma tonart, något lägre som jag också är. Och som din mamma kanske tror att du också är.
Ja, men det har hon ju aldrig sett i.
Mm. Vi är ju rätt många sådana.
Därav de antidepressiva som vi började på.
Ja.
Men du är inte medicinerad på något sätt?
Nej, inte nu mer. Jag har ju en historik med för några år sedan när jag övergav alkoholen och hamnade lite tablettmissbruk istället. Började äta morfin fast jag inte hade ont och sånt där. Men jag var tvungen att lämna det.
Var det problematiskt?
Ja, på slutet blev det när jag varvade med sömntabletter mitt på dagen och så, då blev det allvarligt. Problemet med morfin och sådana liknande är att du kan leva ett väldigt ordinärt liv men må lite bättre utan att det blir konsekvenser. Men spriten blir ju konsekvenser snabbt, fysiskt och mentalt, känslomässigt och på alla fronter. Men med tabletter är det liksom, det går under radarn. Du blir inte påverkad så fysiskt, du kan ta ut utan att bli bakfull, din familj märker inget. Du blir mer pigg, alert, du kan skriva, jobba, springa, allting liksom. Fast du stänger av, det är det som är. Du blockerar ju känslolivet liksom. Det är en livsfarlig drog.
Ja, nej, vet du vad? Vi försöker slutföra det här. Jag tror vi kommer kunna hitta tillbaka det missbruket alldeles strax. Men jag skulle bara vilja slutföra det här med Sigge Eklund. Och där hade jag en vacker tanke, tror jag.
Man pratade om att det fanns någon Marcus Birro i alla eller något sådär.
Ja, just det. Tack. Och då tänkte jag så här att när du och jag sitter här nu så var den här jävla sommarpratarkonferensen för 25 minuter sedan. Och då tänkte jag på det faktum att jag inte fick sommarprata i år heller.
Nej, inte jag heller.
Nej. Har du inte fått göra det?
Nej.
Nej. Och då tänkte jag så här att det som är Marcus Birro i mig skulle kanske ha blivit lite argare av det.
Ja, du tänker så.
Är det så enkelt?
Nej, men så kan det nog vara. Grejen är att jag blir nog lika arg över att jag aldrig får sommarprata. Men jag kanske inte går och skriver en blogg om det längre. Därför att det är lite gnälligt, helt enkelt. Och sen får man försöka fästa sin blick på vad man faktiskt har fått och uppnått. Och vad man får göra och inte göra. Och inte fokusera så mycket på vad man inte får göra. Men då är det ju märkligare att du inte får göra det. Jag har ju härjat runt så länge i leran och aldrig blivit med. Du är ju liksom en sån här shooting star, de brukar älska sådana. Så ser de det som en allvarlig konkurrent kanske, kan det vara den grejen?
Kanske. Jag sa ju i och för sig i några intervjuer att jag skulle sänka sommar förra sommaren, tror jag det var.
Ja, men där har du en anledning.
Ja, men när jag gav ut 2 intervjuer i veckan istället för en. Men det misslyckades ganska kapitalt. Jag sänkte dem inte.
Men jag tror att de vet om att du har gjort det.
Ja, det tror jag med.
Exakt. Där har du en anledning då.
Okay.
Jag ska inte tro att kulturvärlden eller de här i maktposition på P1 skulle vara några liksom ädlare människor, att de står över den typen av grejer. Det gör de inte.
Nej, så är det kanske.
Har du skrivit och anmält dig själv till Bibi Röde, som hon heter?
Nej, jag har inte. Har du gjort det?
Ja, något år. Länge. Det är nog 8 år sedan nu.
Fick du svar?
Ja, första gången. För jag gjorde det året efter också. Första året fick jag att de tackade, men det var inte intressant. Och sen fick jag inget svar andra gången, 07-08, och sen har jag slutat. Det känns mycket bättre.
Vi väntar på inbjudan, Bibi, ja. Kan vi väl säga.
Frågan är om man skulle vara lyckligare om man hade fått sommarprata. En stund, va?
Nu är ju klockan 13:28 och nu hade vi ju båda då...
Vart där, ja.
Ja, vi hade fortfarande varit där, ja, precis, med lite alkoholfritt bubbel i handen.
Mm. Och, blomsterkrans på huvudet kanske?
Ja, exakt. Mm. Hade du tagit på dig blomsterkransen?
Ja, om jag hade fått den hade jag gjort det.
Ja.
Det är sommaren då i P1.
Ja, jag hade nog också gjort det. Det känns lite blåbär att vara den som har krans på sig. Ja,
fast man hade varit så glad då att man hade velat liksom, du vet, göra det. Helt enkelt. Därför att man var på ett sånt fint humör. Hade vi stått bredvid varandra? Eller hade vi stått bredvid John Eliasson eller någon?
Jag hade ju sökt mig till Fredrik Wikingsson.
Ja, okej. Ja, det hade nog inte jag gjort.
Hade du inte det?
Ja, de kanske hade sökt mig.
Ja, kanske.
Eller han menar jag, förlåt.
Ja. Men jag hade ju inte fjärmat mig.
Nej.
Det hade inte varit så. Nej, jag
distans.
Kan inte stå bredvid Marcus Birro.
Nej.
Tvärtom. Och sen hade vi ju fått svara, eller du twittrar inte längre om, men du hade fått massa uppmuntrande sms nu ett par timmar framåt.
Mm.
Men sen hade det väl kanske övergått i ångest över att man var tvungen att skriva skiten också.
Ja.
Fast det kanske man är klar vid det här laget.
Nej, det hade nog kommit. Prestationsångest och allt sånt där. Ja, men som sagt, man får fokusera på det man får istället. Och det finns ju flera år. Hur gammal är du?
Jag är född 74.
Jag är nästan lika gamla med. Alltså.
Mm, jag tänker alltid att vi är lika gamla.
Jag är 2 år äldre. Du fyller 40 år då?
Ja.
Har du gjort det än?
Ja.
Grattis efterskott.
Tack så mycket.
Hur såg den krisen ut under?
Det var inte så farligt.
Nej.
Jag hörde dig säga att du hade haft 40-årskrisen när du var 25. Ja, du sa det inte exakt så.
Nej, ungefär så.
Och jag kan relatera till det. Jag tror jag krisade som värst när jag var 36-37 kanske.
Ja,
och sen så började jag lyssna på vad jag egentligen ville göra.
Vad gjorde du innan som du bröt med då?
Jag höll på med... Ja, du och jag var i kontakt första gången när jag var redaktör på det här Mitt liv är ett skämt eller vad det hette.
Ja, just det. På 5:an, ja. Ja, det var vi, ja. Det är sant.
Ja, jag tror aldrig vi sågs då, men vi pratade i telefon några gånger.
Just det.
Det var krångligt med dig.
Nej, men det var ju att jag var roligare själv än vad Appelqvist var. Jag trodde det i alla fall.
Ja.
Han kom ju med skämt som jag sen inte tog med mig in i showen. Utan jag körde mina egna grejer och så vann jag ändå. Så var det väl delvis.
Ja, men så var det säkert, ja. Men jag har fan att det var struligt att få med dig på andra inspelningar och så.
Ja, det är möjligt. Jag hade nog lite för mycket att göra. Och sen skulle vi varit hemma hos mig och filmat. Men då var vi i ett annat hus och liksom fejkat att vara hemma hos mig på Lidingö.
Ja, just det. Så var det.
Det var lite struligt.
Jag vill minnas att du var lite strulig då. Hade du med arbetsbördan?
Ja, det hade det nog. Jag tror att det var strax innan jag åkte in på behandlingshem också. Så att det var i den vevan där. Okay. De hade precis kommit tillbaka och inte mådde bra. Det var stökigt bara då.
Jo, men vet du vad? Det här tror jag också att nådde redaktionen att du hade haft något slags återfallsproblematik.
Ja, två år sedan drygt. Eller sånt där.
Ja, precis. Våren 2012 var det nog.
Så var det nog. Det är inget att skylla på, men så var det. Men jag vann ju den där. Jag tävlade mot Frank Andersson.
Ja, det är möjligt.
Det är inte hur stor bedrift det är i och för sig.
Jag var inte med på den inspelningen. Då jobbade jag med Filip och Fredrik istället. Ja, så för att svara på din fråga, jag jobbade med tv och så.
Ja, just det.
Och det hade jag nog tänkt fortsätta med, för det tyckte jag var ganska roligt. Men så insåg jag också att jag inte ville spela andra fiolen alltid, utan jag ville...
Du vill stå längst fram.
Jag ville stå lite, ja.
Som Wayne Hasse lite när han lämnade Sister så blir sångare. Var det den... Trivs du med den här, för det har ju gått rätt fort för dig i en ny medieform ändå, eller relativt ny, att bli så liksom etablerad, stor och inte bara populär utan även accepterad i fina kretsar och sånt. Vad har du gjort med dig, tror du?
Jag ville ju dit. Jag ville ju synas på något sätt. På så sätt så var det ju bra. Det har inte varit helt friktionsfritt, tycker jag.
Nej. Vad är det som stöter emot dig i så fall?
Jag hade väl lite akklimatiseringsproblem med... Eller jag har ju varit jättedålig på att tacka nej till exempel. Jag har inte tackat nej till någonting nästan.
Men du har ju klarat det ur... Alltså, så är ju också, men du har ju inte hamnat i några Let's Dance-fällor eller debattprogram.
Jag har inte fått frågan om Let's Dance. Jag hade nog övervägt det.
Säg nej.
Ja.
Alltså på riktigt. Vilken bra dag de här ringer på. Bara har du programmerat i dig att säg nej. Det är inte värt det.
Varför tyckte du att det var så traumatiskt? Med det?
Därför att jag ska inte stå uppmålad som en transvestit. Jag har inga problem med transvestit, men jag har ingen lust att bli uppmålad som en. Och gå runt i tajta trikå och dansa på bästa sändningstid. Jag tycker inte ens det är roligt att dansa. Vad ska det här göra? Och blir man om man blir arg på Tony Irving eller Stens, är det liksom inte Tony Irvings fel. Det är ju mitt fel. Men jag lärde mig mycket av det. Jag lärde mig att säga nej, just som du är inne på. Men du behöver inte gå den kursen, utan ta det från den som varit med. Säg nej innan. Det är en plågsam erfarenhet att behöva härja runt med den där. Grejen det året var ju dessutom att i Grannkanalen SVT så var jag, Johanna Koljen och jag vann På spåret den säsongen. Och ändå skulle jag envisas med att dansa i den andra kanalen. Så jag konkurrerade alltså med mig själv i På spåret. Det hade ju räckt med På spåret, fattar du? Helt värdelöst. Jag fick lite pengar också, men jag vet inte. Det var inte värt det ändå.
Vi tar det lite från början, tycker jag. Du är ju född 72 som vi konstaterade alldeles nyss. Och du kommer från Göteborg.
Slinter du på 10 år när du tänker tillbaks? Jag missar ibland när jag ska prata om 92 till exempel. När jag var ung, hade 10, nej det är 20 år sedan. Och så får man den där virven i magen, du vet.
Ja, men det kan nog hända.
Att man är liksom 40. Du, de som tog studenten nu senast för några år sedan föddes när jag tog studenten. Sådana där tankar liksom. Eller barns döttrar som tar studenten och själva får barn. Det är som ryska dockorna och panik alltså. Och längst ner har du bara en glödande kärna av tid som krymper. Det är hemskt alltså.
Det var 2 år sedan jag passerade det. Ja, men jag tänkte inte på det. Nej. Vilket nog var bra.
Ja, exakt. Ja, jag ber om ursäkt för att du fick den här grejen att tänka på.
Nej, det är lugnt.
Ja, det är hemskt.
Nej, men du är född 72. Vad kan du säga liksom, om din uppväxt? Finns det någonting som inte har sagts till exempel?
Jag vet inte om jag pratar så mycket om. Vi växte ju upp i förort i Göteborg som heter Lövgärdet som ligger i Angered. Jag och min mamma och pappa och storebror Peter. Vi sprang runt i hyreshusen och sålde Ny Dag. Jag har aldrig berättat om. Peter var aktiv i, eller pappa var det som var aktiv i VPK som det hette på den tiden.
Ny Dag, det var alltså någon...
Vänstertidning.
Okej.
Och så ringde vi på förortsdörrarna. Det var inte många som köpte just Ny Dag, men det gjorde vi. Annars så växte jag upp rätt mycket själv. Min bror är 6 år äldre, så att det dröjde innan vi började hänga ihop, om man säger. Och sen så flyttade vi från förorten när jag var 12 in till centrala Göteborg. Sen bodde jag i centrala Göteborg i olika delar fram till jag var 30 drygt. Pappa italienare, mamma svensk. Väldigt vanlig. Mamma jobbar hemtjänsten, pappa på som vaktmästare på ett sjukhus. Så det var en väldigt vanlig och relativt trygg uppväxt tills jag var 14-15 när de skilde sig. Vilket alltid är problematiskt för en överkänslig 14-15-åring och se föräldrarna skilja sig. Så. Det var jobbigt.
Men du var ju nästan vuxen då. Fast det var jobbigt ändå.
Ja, det var jobbigt ändå. Man tog på sig mycket av sorg och man kände att man var skyldig till andra skam och sånt där. Det var tufft.
Vad betyder det? Jag förstår inte.
Ja, men om pappa var ledsen för att han inte fick bo med mamma så tog man pappas parti, fast det var kanske pappa som hade gjort något för att mamma skulle bli ledsen, om man säger.
Okay.
Så det var mycket lojaliteter och så som sätts på prov. Liksom. Men... Nej, det var en ganska vanlig uppväxt.
Var ni arbetarklass?
Ja, i början var vi, ute i förorten var vi definitivt det. Jag vet att mamma pendlade som undersköterska innan hon jobbade inom hemvården på Frölunda, eller vad sa det ganska. 1,5-2 timmar enkel väg med spårvagn från Angered och pappa på som vaktmästare. Sen så började min pappa jobba med min kusins klädföretag från Italien som gick väldigt bra i Europa och i Sverige. Så då flyttade vi in till stan och köpte bil och så gick vi upp ett snäpp. Och sen när de skilde sig så bodde jag med mamma själv och då gick vi ner ett snäpp till.
Okay.
För då, var det, då tog hon, hade hon 3 jobb ett tag.
Hade Peter flyttat hemifrån då? Ja,
precis. Och sen så har jag själv borrat mig rätt ner, rätt långt ner i klasssystemet för att så småningom vända delvis upp igen. Så jag har varit på alla platåer, känns det som.
Både du och Peter har ju liksom varit extremt kreativa och skrivande människor båda två. Var kom det ifrån?
Ja, jag vet inte riktigt det. Alltså, jag visste ju inte att Peter skrev när jag började skriva. För då var han bara en tyst skugga som låste in sig på dörren. Eller låste in sig på sitt rum och så konstiga Tarkovsky-filmer och lyssnade på Schubert. Så att jag hade ingen aning om vad han gjorde när jag började skriva dikter. Utan det var först när jag var 16-17 och han 23 eller sånt där som upptäckte att bägge skrev. Jag vet inte. Vi hade inte mer litteratur än någon annan. Däremot har vi blivit uppfostrade och uppmuntrade att följa våra drömmar rätt mycket. Det kan jag komma ihåg, både mamma och pappa, att om vi ville något så uppmuntrade de det. Vare sig det vi trodde vi skulle bli rockstjärnor, fotbollsproffs eller när vi sen började, i mellanstadiet började jag upptäcka att det fanns en eventuell talang i att skriva. När fröken läste upp ens berättelse så tänkte jag att det finns något här kanske. Jag vet att jag tänkte undermedvetet och då var de väldigt glada och positiva till det. Men annars är det svårt att, det är något nedlagt bara. Det är väldigt pretentiöst, men jag är ju väldigt pretentiös.
Ja, du återkommer ofta till det.
Ja, men jag är det. Det är något som en del som inte gillar den vill slå en med, men det är liksom, det kramar för mig. Jag tycker det är fint att ha pretensioner med det man gör. Särskilt när man jobbar med någonting som andra ska ta del av, då tar man andra på allvar. Om jag tar mitt arbete på allvar eller det jag skriver, så tar jag även de som läser det på allvar. Och det kan ju inte vara fel liksom.
Jag håller med. Jag har heller aldrig varit rädd för det pretentiösa.
Nej.
Fast jag kanske inte är så pretentiös längre. Men
nej, det slipas av lite. Tyvärr. Men nej, men det är en grej som jag är stolt över.
Skulle du säga att du hade en lycklig uppväxt?
Ja, absolut. Fram till den här skilsmässan var den lycklig. Fast då var jag ganska svår och olycklig själv. Så att det spelade egentligen ingen roll vad som hände runt omkring mig. Men fram till dess var det nog en rätt vanlig uppväxt. Liksom. Ute på gården i förorten. Och på den tiden förorten, slutet av 70-talet, skarven 70-80, det var ett bra ställe. Det var några fulla finnar som hängde i tvättstugan ibland. Liksom. Men jag såg ju mer bråk inne på Järntorget i Göteborg slutet 80-talet när jag började gå ut än vad jag hade gjort under hela min uppväxt i Angered på en kväll där. Liksom. Så för mig var det bara hemma. Sen att det var mögelskadat och att det var lite så trappande på att ramla ihop och sånt. Men det var ändå hemma.
Vad var Angered för plats?
Numera är det ju en ganska segregerad stadsdel som man säger. Med Hjällbo, Hammarkullen, Lövgärdet, Gårdsten. Mycket invandrare och höga hus och så, som Rinkeby och sådär. Rosengård fast utanför Göteborg då. Men då var det små lummiga, det finns ju där nu med. Men små, du vet, lummiga villaträdgårdar och liksom Sörtesjön och kolonilotter och sådana här stigar med tallskog och Winnerbäck sjunger om nyponbuskar överallt och sådär. Så då var det ju liksom tryggt.
Under hela min uppväxt var jag liksom helt omedveten om klassbegreppet. Det var inte så att de som hade läkarföräldrar var liksom mer lyckade än vi som inte hade det.
Nej.
Var du klassmedveten som barn liksom, på något sätt?
Ja, det var jag ju eftersom både pappa och även min bror så småningom blev väldigt aktiva i vänsterrörelser. Och så då hade jag med mig det perspektivet. Och jag blev även inlåst i Peters rum och satt med Ebba Gröns första texthäfte som det fanns på den tiden i LP-skivorna i händerna. Och skulle lära mig om att man ska skjuta dem i nacken och de tål lite bly i nackarna och sådana pervers politiker och sådana grejer för en livrädd 9-åring där i skinnfotöljen. Så att jag fick med mig under klassperspektivet från när jag var liten. Men sen, det betyder ju inte att vi alltid var det eller att vi levde så. Utan så småningom så blev det ju en lägre medelklass kan man säga som sagt.
Säg i sjuan, hade du koll på vad dina klasskamraters föräldrar jobbade med och tjänade?
Nej, där har du en poäng. Så långt gick det, blev alldeles så personligt. Utan det var mer någon sorts övergripande politisk teori som du talade kring köksbordet ibland. Och inte att jag såg på mina vänner på något sätt för att de kom från vissa. För det var ju väldigt, som Angered var ju inte bara att det är en segregerad förort, men inom förorten var det också segregerat. Så det finns ju radhusvillor och sen de andra husen som vi bodde i då. Och vi bodde väl i radhus och vi var någonstans mitt emellan liksom. Så du har en poäng där. Nej, så långt gick det inte.
Du blev svår där i tonåren, säger du.
Mm.
Det finns ju något jättegammalt klipp med dig från SVT när du är med i TV första gången, va?
Mm, ja, är det när med Sivert och Jan eller? Jag pratade om att snatta eller något sånt där.
Ja, så är det kanske.
Ja, det var nog, det var i slutet av 90-talet. Jag hade nog varit med rätt mycket i TV då, tyvärr.
Nej, men då är det inte det. Det här är något...
Nej, det är med Peter ihop, eller?
Ja, exakt.
Ja,
just,
ja, men det var nog bland de första, ja. 92 var det.
Varför var du med i TV då?
Vi hade gett ut en diktsamling då.
Okej. Okay.
Varsin i en bok, liksom. Det var God morgon Sverige, gjorde ett reportage. Vi åkte till några förfallet hus nedanför Älvsborgsbron och läste några dikter och pratade på en krog om hur bra vi var.
Det var 92, sa du?
Mm. Men debuterade 92.
Då var det 20.
Ja, precis.
Hade du skrivit då i hela din uppväxt? Så att
ja,
säga?
Sen mellanstadiet. Jag kommer ihåg första berättelsen jag skrev som var väldigt lång. Som fröken läste upp handlade om en bomullstuss på ett fält som drömde om att bli en gul t-shirt. Och sen så är boken drömmen och sen i slutet så vaknar bomullstussen och är fortfarande bara en bomullstuss. Och det är den skiten jag har skrivit sen dess i stort sett. Det är samma historia varje gång, allting jag gör. Handlar om bomullstussen som drömmer om att bli någonting annat. Och sen hade jag skrivit massa utan, alltså, jag skrev ju svikna kärlekslåtar innan jag hade hångel, eller dikter, freudiansk felsägning, när vi kanske kommer in på rockmyten sen. Alltså sorgsna kärleksdikter innan jag hade hånglat med någon. Så det var en väldigt patetisk ungdom. Men ungdom ska vara patetisk, annars är det inte på riktigt.
Var du populär?
Nej, inte. Det beror på vilken tid du pratar om. I högstadiet så var jag ju en boknörd som satt längst bak och läste Stephen King. Varken mobbad eller blev mobbad. Liksom. Jag gick min egen väg. På gymnasiet sista två åren så började jag ju dricka sprit. Eller öl och alkohol. Och då blev jag väl en tuffare kille. Och då började jag även ta plats på Schillerska. Där jag gick en konstnärligt formad gymnasieskola. Och uppträdde mycket i aulan där. Jag minns att när jag skulle välja vilka klasser som skulle gå. Så gick jag igenom skolkatalogen för att välja de klasserna med de snyggaste tjejerna. Det funkade delvis faktiskt. Inte hela vägen men delvis.
Schillerska, det låter ju flott. Det är någon slags privatskola eller?
Nej, det är kommunalskola. Den ligger mitt i stan, Vasastan, är jättefin. Men är kommunal, konstnärlig inriktning. Mycket sådana svåra tjejer som rullar egna cigaretter och diskuterar vem som var mest deprimerad längst bak och framkalla, du vet, svartvita bilder på sig själva i motljus. Jag var ihop med någon som heter Martina som drog med mig på en installation. De rullade in en kokosnöt i ett rum och kallade det ensamhet. Nej, de ville man ju hångla med liksom. Och henne fick jag hångla med.
Martina alltså?
Martina.
Mm. Mm. Det låter ju ganska härligt, som en härlig tid.
Ja, det var fint. Men redan då så började den här aversionen mot vissa kulturella yttringar, samtidigt som man är en del av en kulturell yttring själv, började ta fart. Poeter som kom samman i grupper och installationskonst och folk som rappade dikter och sådana här poetry slam som kom lite senare. Och så att försöka vara liksom bara motkraft mot allting under några år. Men nej, det var en häftig tid, det var en väldigt häftig tid.
Vilken skola är det som, jag kan ju inte mitt Göteborg riktigt, men vilken skola är det Håkan och de där har gått på?
Rudebeck va, tror jag det hette. Eller så är det något. Men de gick ju privatskolor.
Ja, just det.
Jag kommer inte ihåg heller vad alla de där hette. Jag vet att den heter Rudebeck, men de gick nog kanske på någon annan, ja. Och det vet ju att det hade ju folk emot dem. Det hade ju vi också delvis, när vi såg dem. Vi var ju och såg dem innan de blev stora, när de spelade i sina rivningshus i Haga och sånt där. Och stod längst bak och tyckte att de var det häftigaste som hade uttaget rört sig i den här stan. Eller den stan. Vi var ju svårt imponerade. Men det kunde man ju inte visa. Liksom. Utan vi var ju sura för att de var från privatskolor istället. Och att de fick alla tjejerna.
Var det här på Broder Daniel-tiden? Eller?
Ja, ja. Mm, tidigt. Innan Broder Daniel slog igenom. Det var mest rundgång och Henrik som låg ner och skrek. Så, men det var fantastiskt.
Och vad har hänt med Henrik?
Jag vet inte. Det sista jag hörde. Jag vet att han turnerade för 3-4 år sedan. Körde några soloshower runt om själv. Men han bor i Stockholm, tror jag. Jag vet inte riktigt faktiskt. Det gick nog rykte om att vi inte gillar varandra. I hans fall kan jag vet inte, det får han svara för. Men för min del så har jag... Jag älskar ju Broder Daniel. Jag var ju väldigt imponerad av dem, som sagt. Och det är jag fortfarande. Därför var jag lite, när jag var ung, rädd för dem. Och då blev man arg istället. Men vi träffades i något tv-sammanhang för 20 år sedan. Och han kom in och speglade sig och så satte han de här stjärnorna under ögonen. Och den enda konversationen som var mellan oss, det var... Ja, han frågade, hej, hur är det? Ja, det är bra, sa jag. Hur är det själv? Ja, jag mår dåligt, sa han. Ja, varför det, frågade jag. Jag kan inte rätta sätta fingret på varför. Och sen var konversationen slut. Jag skulle gärna vilja fortsätta den vid ett tillfälle.
Men det kan man ju relatera till.
Eller? Ja, exakt, jag kommer ihåg det 20 år senare. Jag är fortfarande, där är många av oss fortfarande, tror jag. Och det blir bara värre med åren också. Alltså det melankolin och vemodet, det är, har ju följt mig genom hela livet. Och när man blir äldre så har man ju ett större förflutet att vara vemodig över också.
Är du nostalgisk?
Ja.
Ja.
Nej, men det är en last, en brist. Ett missbruk nästan. Alltså rotandet är det som varit. Jag är helt fixerad vid det. Nej, men allt från vilken musik jag lyssnar på till när var jag lycklig? Ja, då var jag lycklig 92. Var jag lycklig när jag, du vet, kunde vakna och kräkas på morgonen och jag hade inga pengar och socialbidrag och rikskuponger och telefonen avstängd och folk som ville slå ihjäl en och folk som drog kniv på krogen och inga utsikter någonstans. Och jag hade inte pengar till fiskbullar och så går jag 20 år senare och har fått allt jag drömt om och längtar tillbaks. Liksom. Det är ju inte normalt. Det är ju fel.
Vad tror du det beror på? Då?
Jag vet inte. Det är en del av, för att följa det pretentiösa stråket, det är en del av konstnärsådran tror jag också. Känsligheten och någon sorts längtan tillbaks hela tiden.
Men du äter inte antidepressiva?
Nej, jag borde nog göra.
Ja, det låter lite så kanske. Mm. Fast det är kanske en slippery slope.
Ja, jag vet att en del av de här morfinpreparaten fungerar även som sådana har hört. Men det är ju farligt. Då kan jag ju inte äta dem liksom.
Nej, jag käkar nog så här serotoninreglerande tror jag.
Mm. Hur ser du på självmord?
Ja, du är väldigt upptagen av självmord, ja. Har du varit på sistone, har jag märkt också.
Väldigt fixerad vid det. Men även när ingen ser så går jag in och kollar på, letar reda på bilder av Kurt Cobain och ska se, försöka hitta beskrivningar av Ian Curtis. Och, alltså hela, det, jag vet inte vad det är.
Har du varit där?
Nej, egentligen inte. Någon gång när jag var 18-19 och var liksom så, men inte... Inte mer än så. Men jag är väldigt... jag tänker mycket på det. Jag tänker på många människor som begår självmord. Och så. Anders Göthberg till exempel, Broder Daniel, som berörde mig och fortfarande berör mig. Varje, för jag bor ju precis vid Västerbron också, så jag ser det där varje dag och tänker på det nästan varje dag. Och hela vår värld och vårt land och vår tid som jag och du också delvis är en så stor del av det här, att man är det man gör hela tiden. Och att det till styven då sist inte betyder något, utan att trots att man har fått allt man vill så väljer folk att dö. Och det finns så mycket att tänka kring det. Liksom.
Har du någon känsla för om det är någonting som ökar? Eller? Alltså självmorden? Eller, det vill bara...
Nej, ja, men det är väl ganska konstant. Alltså, det är ju, jag skrev en krönika om för några veckor sedan och mellan om det är 20-40 eller något sånt här, tror jag det var. Bland män så är det ju den vanligaste dödsorsaken. Det är, ja, alltså flest män som dör i den åldern dör av självmord. Och ändå talar vi förhållandevis lite om det jämfört med hur många det är som faktiskt begår självmord.
Ja, precis. Ja, jag lyssnade på din podcast när ni pratade om Maliks självmord också.
Mm. Ja, det var ju också ett väldigt bra exempel på svärtan i människor. Alltså någon som har jobbat så hårt och blivit så enormt erkänd liksom, och ändå väljer att avsluta sitt liv. Eller när Simon Hoffman dog i narkotikamissbruk. Alltså någon, man tänker att han har allt. Liksom, familj och framgång och miljoner. Och älskar av en hel värld och kollegor och alltihop. Liksom. Och så väljer man att liksom knarka ihjäl sig. Och när det, i och med att det blir så obegripligt, så måste ju vi som kanske lever i det gränslandet eller själva har erfarenhet, måste prata om hur det fungerar. Liksom, så att man kan förhindra att det händer igen.
Har du gått i terapi mycket?
Nej, inte så mycket. Jag har gått lite, men jag ska gå mer. Jag tror det är bra.
Vilken typ?
Alla typer.
Ja, du har testat allt.
Ja, jag testar parterapi och själv och lite sånt där och inom missbruksvården och så.
Vad är det du tänker att du ska ta tag i?
Med terapin?
Ja.
Ja, dels är det ju missbruk, alltså flyktplanerna som jag ständigt omger mig med. Den här vemodstanken som har blivit besvärande delvis faktiskt. Vi behöver säkert någon form av familjeterapi. Vi har varit igenom väldigt mycket tillsammans, jag och min fru, och det inte varit så lätt för henne alla gånger. Det är oftast, när det gäller missbruk, är det ju de som står runt omkring lider nästan mer än vad missbrukaren gör. Framförallt så dröjer effekten längre, att de kan vara under lång tid väldigt arga och ledsna och så. För att de har stått ut med så mycket. Så där har vi massor att jobba på. Och sen har jag ju, i och med att mitt liv vände väldigt snabbt för 7-9 år sedan. Och tog iväg i en vansinnig riktning på många sätt. Liksom, så har jag liksom inte hunnit med riktigt. Jag har liksom som tror olika delar av mig själv kvar i mig som jag inte riktigt får ihop bitarna. Det är delvis en halvpackad arg kommunistgubbe på socialbidrag, och sen är det en melankoliker, och sen är det plötsligt en nykter, städad, disciplinerad gubbe som funderar på att bli partiledare för KD och skriver konstiga artiklar om abort och så. Jag har fått ihop bitarna riktigt. Så jag behöver nog hjälp med att få ihop bitarna. Men sen tror jag att de flesta människor är på det sättet att man är lite olika. Och framförallt att man inte är statisk genom livet liksom. Ibland får jag höra av folk som är arga för att jag inte tycker samma sak om grejer nu som jag gjorde 1999 eller 2003 till exempel. Medan de själva står fast och stampar i samma. Och det får man väl ha respekt för, men jag försöker lära mig av det jag är med om och det jag lär mig av livet. Och då ändras jag som människa också. Men det är svårt, för det är mycket lättare om man inte har ändrats.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Du nämnde att ditt liv förändrades för 7-8 år sedan. Och jag tänker mig så här, att om ditt liv skulle vara en film. För det första så undrar jag vem ser du skulle spela Marcus Birro i filmen om ditt liv?
Sean Penn.
Ja, okej. Okay. Han får lära sig göteborgska då.
Ja, det får han göra.
Ja. Vilka skulle liksom vändpunkterna vara skulle du säga?
Ja, det är ju några stycken naturligtvis. Framförallt är det ju 1 januari 04 när jag flyttade till Norrköping hem och flyttade ihop med Jonna som jag är gift med nu. Det är en stor del. Sen är det också Live Aid 2. 2005 så samlades de för en andra gång. Pink Floyd återförenades på tv och körde Wish You Were Here, och jag satt bakfull och grät framför det där. Och gick ut för sista gången i mitt liv ordentligt och söp. Och dagen efter så hade jag Wish You Were Here bara rullande i huvudet och bestämde mig för att gå ner på Anonyma Alkoholister och söka hjälp. Det är de två grejerna jag kan komma på. Annars är det ju bara liksom regnvatten som samlas och till slut så välter det liksom. Så det är så mycket delar i det som hände fram till dess. Och då hade jag ju liksom inga jobb, inga pengar och 250 000 kronor för skuld och gikt och vägde 20 kilo mer än vad jag gör nu. Bara kaos överallt liksom.
Jag vet inte ens vad gick det.
Portvinstå som han sa förr.
Okej.
Okay. Så fyller gubbar med röda näsor som har en stor tå. Man dricker sig till den.
Du hade en stor tå?
Ja, jag hade en som gör väldigt ont ska jag säga.
Okej. Okay.
Mm. Det är kristaller i blodet som löses ut. Som gör när man får för höga eller för dåliga levervärden så kan man få det.
Ah, oh, wow.
Så det var ju väldigt illa där ett tag. Så jag var ju verkligen på min botten. Och sen vände det. Och sen gick det väldigt fort till liksom framgångar i livet och privat och karriär och aktiebolag och pengar och alltihop liksom.
Du tar upp att du träffar Jonna, men det är faktum att du har två barn.
Ja, men det har ju präglat mig enormt mycket. Framförallt det som vi var med, eller också men som vi var med om 2006. När vi förlorade två för tidigt födda barn på ett halvår. Och vi satt vid de här kisterna två gånger på ett halvår. Och var med och slåss för framförallt första sonen Dantes liv under 12 dygn. Liksom. Och så dör han när, efter det, när han har fötts. Och så. Och det förändrade mig i grunden. Jag hade precis blivit nykter då. Och det jag kastades ut i den här verkligheten. Och det förändrade mig på alla sätt. Alltså hur man bemöter människor, hur jag lyssnar på människor. Vad jag skriver, hur jag skriver, till vem jag skriver, om vad jag skriver. Hur jag är som person. Allting förändrades genom de händelserna. Och sen hade vi en lång resa till att få barn också. Men vi förlorade en son och en dotter. Eller Gud vann dem. Och nu har vi en son och en dotter. Och så ser revanschen ut liksom. Jag brukar tänka på det ibland när jag får svallvågor. Jag hör av Magnus Bettner som står på någon scen och för hundrade gånger skriker att han hatar mig. Och så brukar jag tänka på Milo och Mimmi. Liksom. Okej, okay. Det här är bra. Jag klarar mig undan den här gången också. Så att det har ju naturligtvis präglat mig enormt mycket. Och det har framförallt gjort mig, vilket man möjligen kan ha svårt att tro, men mindre självcentrerad. Och det är en del av den kristna tron också. Familjen är kristen tro, utlevde praktik i mångt och mycket. Det kanske är därför vänstern har någon anledning i Sverige så arga på familjen just. Ute i Europa är det ett socialistprojekt mycket med familjen. Och så. Det här är det tvärtom. Men det är alltså familjen som en plats för anti-egoism på något sätt. Alltså komma ner till sina barn och få finnas till på deras villkor. De skiter i många böcker jag gett ut och många klick på kröniker. Är man inte där och leker ninja-lego så är man dålig liksom. Mm. Det är fantastiskt att få finnas till på andras villkor, sina barns villkor.
Du har ju också sagt, nu vet jag inte om det stämmer med din dagsform, men du har ju sagt flera gånger i intervjuer nu på sistone att du mår bättre än någonsin och så.
Mm.
Gör du det?
Mm, nej, inte någon. Ja, men jag mår ganska bra. Men framförallt känns det som att jag har tagit en del beslut nu som gör att jag kommer hamna på ett ännu bättre ställe. Och just nu så känns det bra, faktiskt.
Du vet vad du ska fokusera på?
Ja, och framförallt vad jag inte ska fokusera på. Och försöka släppa lite av de grejerna. Och det har också att göra med det vi var inne på tidigare, att man är äldre. Är man 42 så ska man vara på andra arenor än när man är 22, tycker jag.
Du har lärt dig att säga nej, sa du.
Mm.
Det är en sån grej som du ska...
Det kan du träna på då om du fortfarande har svårt.
Absolut.
Det är svårt. Det är jättesvårt. Men det är, man kan säga nej på väldigt vänliga och schyssta sätt. Och då mår alla mycket bättre. Och dessutom har jag erfarenheten av att jag börjar med det rätt sent. Att en del av de människorna som kanske hade hoppats att man skulle säga ja får ändå respekt för att man faktiskt säger nej. Så den där kanal 5-grejen hade jag ju aldrig sagt ja till nu, till exempel.
Just det.
Som du jobbade med då.
Mm. Om vi säger att du vet vad du ska fokusera på, vad ska du fokusera på?
Skrivandet. Alltså att koncentrera mig mer på skrivandet. Att inte reta upp mig på vad som händer på Twitter. Att låta det där väldigt tillfälliga på något sätt få vila lite. Winnerbäck i den här brevlåten han har nu den senaste... Skriver att om man lever är väldigt mycket i tiden så missar man ju så oerhört mycket också. Jag är ju aldrig riktigt inne och sen är jag aldrig riktigt ute kanske. Framförallt aldrig riktigt inne. Men jag har hållit på så länge nu så att någon gång mellan dem så kommer pendeln tillbaka. Ja, det är den ju. Okej, nu är det bra. Sen kan det gå flera år där det är lugnt och sen går man igen. Så är det ju när man försöker jobba utan att vara allt för besatt av vad nutiden håller på med liksom.
Sett lite grann ifrån läktarplats så känns det som att det har alltid funnits en angelägenhet kring dig på något sätt. Men nu känns det som att nu är det väldigt mycket kristenheten och liksom du är kompis med Ulf Ekman och ger ut din bok på Livets Ords förlag och sådär.
Mm.
Är det en kristen fas för dig just nu?
Ja, kan man säga.
Ja.
Sen får vi väl, jag ser det ju inte som en fas. Jag har ju varit troende under lång tid. Jag har ju varit troende sedan jag var liten. Liksom. Så att det är ingen fas på det sättet. Det är inget som har kommit med min nykterhet. Eller så där. Men just nu är det väldigt mycket sånt. Och mycket samarbeten och turnéer i kyrkor och så. Och det ser jag ju att det kommer inte vara för evigt.
Men varför det, inte?
Nej, därför att det blir svårt att arbeta vidare i den sekulära världen då. Framförallt om man samarbetar med Livets Ord i någon form. Då får ju folk får ju rysningar och blir jätterädda och konstiga och springer och gömmer sig. Men
ändå gör det.
Ja. Men jag tycker att det var... Jag har stort förtroende för dem och det är en bok som passar att komma ut på deras förlag. Och det är en inbjudande bok till samtal om svåra frågor. Så jag är inte medlem där. Jag kommer aldrig bli medlem där. Men jag känner folk där och jag ger ut min bok på deras förlag. Och det är naturligtvis som att be om stryk. Men jag, någonstans finns det ju... Den här punkagenen kvar på något sätt. Som lite grann gillar det också.
Det är punkigt att associeras med Livets Ord?
Nej, det är möjligt att inte det är, men det är punkigt att vara trogen den man har blivit och det man känner är viktigt inuti.
Ulf Ekman är ju faktiskt, alltså han medverkar ju på en Strebers låt, minns du det?
Just det, det hade jag glömt.
Han talar i tungen på någon.
Ja, det är riktigt. Ja. Han är ju inte, har ju inte med Livets Ord att göra längre, han är ju katolik nu.
Ja, okej. Mm. Sorry.
Ja, nej, det är lugnt.
Och det är du också?
Nej, inte så här officiellt. Man måste göra vissa grejer och gå en del kurser och så får man en välsignelse och man måste gå i Svenska kyrkan, jag har inte gjort det. Men jag sympatiserar med mycket i det katolska, inte allt, men en del.
Du är ju liberal när det gäller vissa grejer.
Sexualitet framförallt. Ja. Jag har väldigt svårt att se vad problemet är om Per gillar Per eller Lisa. Det är kärlekens budskap som går först där i alla lägen. Sen kan jag ju samtidigt tycka att Uppdrag granskningsgrej till exempel som var när man jagar präster som med själavårdare som kommer in och ljuger och så, att det är ganska smutsigt sätt att inte få reda på någonting.
Vänta, det här har jag inte tänkt med.
Nej, du var i USA då kanske.
Kan jag
vara. Det är Uppdrag granskning om en reporter som utgav sig för att vara en homosexuell man som behövde själavård. Och så hade de en dold kamera. Och så sa han, jag har problem med min sexualitet, jag vet inte om det här är rätt. Och då hade prästen sagt, då kanske vi kan fundera, vill du be för mig? Hade han frågat prästen, och prästen sa, jag kan be för dig om det är det du vill. Och så. Och då blev det ett ramaskri på de här prästerna, att de ville liksom, hata bögar och ville omvandla bögar och sånt där. Vilket det alls inte handlade om.
Jag förstår. Mm. Du räds liksom inte kontroversen ju?
Nej, det är ju alltså inte när det gäller att i ord formulera sig. Och sen att jag sätter den här, det är ju inte, när man blir äldre märker du kanske också, men att det blir mindre och mindre det man gör som man själv tycker är så viktigt eller heligt. Utan det är liksom, okej, det här är bra, det här är mindre bra. Men en grej som jag fortfarande är rätt nöjd över, det är att jag riskerar något med det jag gör. Och det sätter jag nära i. Jag vet att när jag trycker iväg vissa texter att 8 av 10 eller 10 av 10 där jag bor på Södermalm kommer tycka att jag är en idiot. Men jag gör det ändå därför att jag tror på det. Och jag tror inte att jag är så unik att ingen annan känner så. Och det märker jag också att det lilla gettot där jag bor i, det bor liksom 8,5 miljoner utanför det här gettot. Som lever sina liv på väldigt olika sätt än vad vi på Södermalm och Kungsholmen gör. Och för de människorna så tror jag att det kan vara viktigt att få en röst i en av de här stora tidningarna. I all enkelhet liksom. Så jag försöker vara trogen den jag är och det, ja, ibland är det gränsar till dumhet, men jag sätter en ära i att riskera mitt anseende, om man ska säga. För många som kommer upp till en viss position och når läsare och så där, de blir lite fega liksom. Börjar skriva om att det regnar, de hämtar barnen eller de ska bygga balkonger i bostadsrättsföreningen och sånt där. Mm. Jag vill inte bli, gå den enkla vägen liksom.
Ni har byggt en balkong?
Ja, det är riktigt. Absolut. Kostar jättemycket pengar, men det gjorde inget för när mäklaren kom dit så sa han att lägenheten hade ökat med det dubbla vad balkongen kostade. Mm-hmm. Jag fattar ingenting hur det går till alltså. Men det är ju spännande. Jättefin balkong.
Ja, vad härligt. Ja,
får komma någon gång sitta där och äta jordgubbar.
Men vilka umgås du med?
Ja, jag umgås inte med någon faktiskt. Jag har väldigt få vänner. Jag har ju vänner kvar, men det är oftast vänner från förr som jag inte träffar så ofta.
Är det med sorg du konstaterar?
Ja, det är det. Jag har funderat rätt mycket på sista tiden över varför det är så. Och framförallt vad skulle hända om det hände något i äktenskapet eller tar slut där. För familjen är ju det jag har. Liksom. Men det är ju inga roliga tankar. Och det är inte mina vänners fel att jag har blivit så. Det är till stora delar mitt eget som har varit dåligt på att höra av mig. Och så. Jag tycker det är jobbigt också att vara med människor. Om det inte är uppgivna sammanhang. Det här var också lite nervöst att komma och träffa dig och så. Men här är det liksom ett givet sammanhang. Vi pratar för de som lyssnar nu också. Inte bara för mellan oss och så att träffa nya människor. Men att träffa människor, gå fika och prata och lyssna. Jag tycker det är jobbigt. Däremot när jag sände ju radio Karlavagnen i P4 för några år sedan. Och då är det ett socialt sammanhang. Liksom, man träffar massor med människor. Man pratar med en halv miljon lyssnare. Men det har inga problem med, för då är det liksom uppgjort reglerna för det. Men att träffa människor är jobbigt alltså.
Varför gör du inte Karla Vagnar längre?
Jag flyttade till Stockholm. För de ska göras ute i landet, det sagt.
Mm.
Och sen sparkar de alla ändå. Det är Peter Wahlbeck på fredagen istället.
Ja, just det. Ja. Hur går det för honom?
Jag har ingen aning, jag har inte lyssnat. Men det går säkert bra. Karla Vagnar för alla kan man säga.
Mm. Men du, jag tänker så här. När du är ute och turnerar nu så är ju det i kyrkliga sammanhang, va?
Ja, mest. Nästan bara just nu, ja.
Håller du gudstjänster?
Nej, det är ett samtal mer. Delvis är det när man blir intervjuad på scen, eller så håller jag som en ett föredrag, om man ska säga. Mm. Jag berättar om min väg till tron och en del roliga grejer och en del allvarliga grejer och hur media ser på kristna i offentligheten och hur andra ser på dem. Och så där. Jag försöker ingjuta mod i människor som tror, och även de, för det är många som kommer som inte tror. Det är många som kommer som inte har någon kyrklig koppling alls. Utan kyrkan blir en lokal att träffa sig också.
Men du har du fans?
Nej.
Har du inte?
Nej.
Men eftersom det kommer folk som
ja,
inte...
Ja, men det är ju 85-åriga tanter mest. De har inga idoler liksom. Men jag får ju mycket varma hälsningar från många människor runt om i landet. Det får jag. Men det är ju inte att jag har liksom... Jag hade ju några idéer. Jag turnerade med Riksteatern för 10-11 år sedan. Och då tryckte vi upp en svarta t-shirt med mitt namn på. Så här, som vi sålde. Merch, som vi säger. Merchandise. Man måste ha merch, va? Det var det viktigaste på den turnén. Att vi hade merch. Vi sålde tröjor och böcker efteråt. Och så där. Men då kanske man hade några... När vi sände Frank i P3 hade jag nog en del fans faktiskt. Jag kommer att skulle uppträda på Arvika-festivalen 98 var det väl. Och gick förbi tältet där vi skulle vara. Och det var fullt med folk som stod och skanderade. Och jag trodde att det var Håkan Hellström eller något. Så jag gick förbi. Jag skulle inte, men det var det dit jag skulle. Då hade de lyssnat på Frank som var ett populärt program. Men ungdomar avskyr ju mig nu för tiden.
Varför?
Jag tycker jag har svikit och blivit en konstig, stel, borgerlig, vit, heterosexuell, kristen man. Som ingen... Som man inte behöver lyssna på. Så måste det ju vara liksom.
Är du borgerlig?
Nej, det är jag verkligen inte. Småborgerlig möjligen.
Vad kommer du rösta på här då?
Jag har ju det så väl förspänt att jag är italiensk medborgare. Så jag får inte rösta i riksdagsvalet. Och kommunalvalet känns ju tråkigt bara. Nej, jag vet inte vad jag röstar på annars. Men du är med i FI va?
Jag sympatiserar med FI. I många frågor.
Ja. Min fru är med där. Så det är en spännande utmaning.
Att omvända henne eller?
Nej, absolut. Jag skulle aldrig falla min om henne. Jag tror hon känner sig omvänd redan. Det var det hon vände om till. Kan bli möjligen något rädd vad hon vände sig ifrån då. Men det får vi se. Jag har stor respekt för det. Det finns mycket där som jag också kan ställa upp på. Inte allt, men mycket.
Vad är det du inte kan ställa upp?
Det finns ju, eller har framförallt funnits tidigare hos dem. Den har vi tonats ner lite, men det är en... polemik mot män som jag kan tycka kännas. Den här kollektiviseringen är ganska tröttsam. Jag anser mig själv vara tolkningsföreträdare till mitt eget liv. Så när någon säger att jag ingår i system eller hierarkier så tar jag mig friheten och hävdar att jag faktiskt står utanför dem. Jag tror man kan påverka det. Men de är ju övertygade om att teorin är och strukturerna finns. Men man får aldrig använda den typen av strukturer på andra typer av människor, på färgade eller om judar eller vad. Men om män så går det. Och det är inte riktigt, jag tror inte att det är rätt väg att gå. Sen tror jag också att det finns likheter mellan FI och Sverigedemokraterna till exempel.
Först får jag bara argumentera mot
det.
Att det är ju inte så att färgade eller judar har 70% av, eller vad det nu är, 10% högre lön generellt sett än
Nej,
men
man kan ju prata om judar som sitter i mediatopp i Sverige eller om de har mycket pengar och sånt där. Om man vill gå på den vägen.
Ja, det kanske man
kan. Det skulle ju aldrig gå att kunna säga något sånt.
Ja, nej.
Och det är med all rätt naturligtvis. Sen tror jag också, när du är inne på det här med makt, och jag tror inte att det är, och det kanske de har ändrat lite, men alltså den här att det är makten som korrumperar i så fall och gör människor konstiga, inte männen som varelser. Jag tror i så fall måste man ju liksom göra något åt hierarkierna i sig, och det kanske de är ute efter, jag vet inte.
Jo, men det är det väl.
Men jag tror inte att bolagsstyrelser påverkas om det sitter kvinnor där. Det är problemet, det är väl bolagsstyrelserna i sig i så fall. Inte om ni är män eller kvinnor, tror jag.
Om man skulle lagstifta om kvotering i bolagsstyrelser så tror du inte att det skulle påverka?
Nej, inte du. Okay. Jag har svårt att se Kristina Stenbeck är en varmare, generösare och bättre ledare för att hon är kvinna än om det har varit hennes bror där. Jag tror de är lika skadade av makten vare sig de är killar eller tjejer. Det är ju den riktiga jämställdhet, och tror det. Sen har jag ju levt ett feministiskt liv i praktiken rätt mycket. Utan att behöva gapa och skrika och skriva debattartiklar om det. Jag har liksom gjort hemma, tagit hand om, fixat och alltså självklara saker och som man inte behöver bibliera. Men där ibland blir påhoppar för att vara någon sorts antifeminist så kan jag bli lite... Det är inte riktigt sant helt enkelt.
Jag förstår. Men jag tänker på det här också med... Det är så mycket jag vill prata med dig om. Men du har ju fått prata och du har pratat och skrivit om liksom återfall, missbruk, bakslag, misslyckanden... Och jag lyssnade just tidigare idag på min kommande intervju med Lars Lerin som också levde i missbruk i över 20 år tror jag. Mm. Om det här med att man har ägnat en ganska stor del av sitt liv åt att leva i något slags dimma eller missbruk så. Och att det är svårt att minnas liksom det positiva med det. Och då tänker jag så här att, och det kanske är en självbevarelsedrift att man inte minns det positiva. För att om man gjorde det så skulle man ju vara mer benägen då till återfall kanske. Mm. Men hur är det med dig? Ser, liksom, kan du relatera till det här? Alltså...
Nej, men jag tror att för mig är det nästan lite tvärtom. Jag tror jag är för benägen att minnas det som är bra. Och det var det som hände också för några år sedan när jag tog ett återfall. Man glömmer liksom bort alla fruktansvärda dygn man hade, utan minst det bra bara. Så för mig är det nog tvärtom. Och då måste man påminna sig själv om var man var någonstans. Och allt det som jag har fått och arbetat mig till har jag ju fått och arbetat mig till för att jag slutade dricka. Liksom. Hade jag fortsatt dricka hade jag inte fått något av det. Så det måste man påminna sig själv om.
Går du på möten?
Ja, inte regelbundet, men jag borde gå på fler alltid. Men jag går på en del möten. Och jag mår alltid väldigt bra när jag går därifrån. Det funkar väldigt bra.
Har du gått igenom stegen?
Nej.
Inte jag heller.
Ja. Är du också missbrukare?
Ja, jag är nykter sedan 10 år i alla fall.
Ja, okej. Okay. Har du varit nykter i 10 år då?
Ja.
Det är ju bra ju.
Tack.
Det är ju fantastiskt bra.
Jag fick en sponsor, men det var, jag gjorde misstaget att ha en sponsor som jag kände privat. Det ska man inte göra.
Vi ska säga det till de som inte vet. Det är alltså en vad ska man säga, handledare inom anonyma alkoholister typ. En sponsor.
Precis.
Som man kan höra av sig till och som är lite sträng mot det.
Och som kanske coachar en just till att gå igenom de här 12 stegen.
Just det. Ja, jag har inte heller gjort det. Det vet jag. Det säger de med en fara ju. Att vi inte har gjort dem. Man bör göra dem.
Men jag har ju problem. Det kan ju svårligen vara ett problem för dig. Men jag har ju lite problem med att säga att jag lägger mina händer, mitt liv i händerna på Gud. Och...
Fast det borde du inte ha egentligen. Alltså nu har det ju gått så många år, men du minns kanske när du drack att det, all den kraften och all den energin du la på vad alkoholen skulle göra för dig. Hur mycket förtroendekapital du skövlade ner i det mörkret. Och hur mycket alkoholen hjälpte dig säkert i början också. Det är bara att fokusera om den kraften till att lägga den i nykterheten och i tron på att det finns en kraft på andra sidan som är lika stark som den kraften du plöjde ner i alkoholen. Så kan man ju se på det om man inte tror på Gud.
Ja, du menar att man ser som, då Gud som en del av sig själv så att säga?
Ja, så kan man se.
Ja, det var väl så jag gjorde tror jag.
Ja.
För att det skulle funka. För att gå ihop.
Och testa att lägga undan sin egen vilja också. Och det är svårt. Vi är ju så programmerade att tro att just det vi vill med våra liv är bäst för oss. Eller framförallt i de här tiderna. Jag tror inte det är någon annan som reflekterar på något annat sätt ens. Och jag kan se i mitt liv att mitt liv vände inte förrän jag vågade se... Som jag tror på Gud då. Vad Gud ville med mitt liv. Så länge jag gjorde vad jag ville så ledde det bara till katastrof. Och från den månaden jag slutade att hela tiden vara fixerad vad jag vill. Utan vågade be om och göra saker som jag egentligen inte ville. Så vände livet. Det är extremt tydligt om man ser bakåt. Så det kan du testa. Det är svårt men man kan testa.
Men du verkar så grundolycklig ändå trots att du har funnit Gud.
Jag vet inte vad folk som inte tror på Gud tror händer när man tror på Gud.
Ja, men jag tror... Jag
är grundolycklig.
Ja.
Ja, det är bra. Ja, det är jag nog kanske. Men det är inte att jag behöver Gud. Eller, liksom, utan jag tror ju att han finns. Jag tror inte på tron, jag tror ju på Gud. Men det påverkar inte att, liksom, att jag är stämd i en annan ton. Eller att jag är liksom, sorgsen i hjärtat. Och så. Det påverkar inte det. Då kan man tänka hur olycklig man har varit om man inte hade trott på Gud. Då har man kanske inte ens levt idag. Liksom.
Vad händer när man dör?
Ja, jag är inte riktigt klar med det. Det är en väldigt bra fråga. Jag hoppas att det inte blir som 1971. Liksom. Utan att man faktiskt uppgår i något. Jag är på väg dit, men jag är inte riktigt där än.
Vadå? Du tänker alltså att du skulle behöva leva om ditt?
Nej, liv? Men att utslocknande bara. Att man inte finns.
Ah, okay.
Som innan man föddes. Man finns inte. Jag vill helst se att det är något annat. Och i grunden kanske jag har svårt att tro på det, men jag jobbar på det.
Sankte Per och den där grejen?
Ja, inte att det står någon sån här halvpacka gubbe där och lallar in en del och skickar ner en del andra. Men något åt det hållet, fast liksom kanske inte så med kött och blod, men ja, något sånt.
Tror du på helvetet?
Nej, inte den benämningen att det är eldflammor och elände. Men om det är så att man i någon form lever vidare... Så känns det som att det borde komma ett domslut över vad man har gjort i sitt liv. Om inte annat för sin egen del när man ligger på dödsbädden kan det vara angeläget att göra konklusion. Jag vill inte ligga där och ångra saker jag inte gjorde till exempel.
Som det ser ut i dagsläget, skulle du göra det då?
Ja, det skulle jag nog.
Vad skulle du ångra att du inte gjorde?
Nej, jag skulle ta tid med de gånger jag tog i. Med rockstjärnedrömmar eller med galna fester eller tjejer eller resor eller galna grejer man gjort skulle man ha gjort ännu galnare.
Mm-hmm.
Tror jag.
Nu antyder du lite eller det kanske du inte gjorde, men jag utläste ju att ditt äktenskap kanske inte är 100% superharmoniskt. Om det skulle vara så att ni skilde er, skulle du då kunna bevara din nykterhet men leva ut dina rockstjärnor och orgidrömmar?
Nej, jag skulle inte göra. Jag tror inte jag skulle klara något av det. Faktiskt. Alltså rockstjärnedrömmarna har jag nog lagt på hyllan. Men jag får ju göra rätt mycket som ligger i anslutning till det. Spela in skivor och turnera och sånt där. Sen att jag inte står i skinnbrallor och tjänar 2 miljoner och sjunger för 30 000 utan det är 400 tanter istället får man liksom ta dem. Men de senaste åren har jag nog gjort det som kan förväntas av en när det gäller yrket och så. Men jag hade kanske vid det här laget hoppats på att böckerna hade fått ännu mer uppmärksamhet. Lite sådana där grejer man går och grunnar på. Mm. Man skymmer sig själv ibland eftersom man håller på med så mycket grejer. Liksom. Man står i vägen för sig själv. Men det är roligt också. Att både få liksom jobba med radio, göra poddar, sitta här, skriva böcker, skriva om italiensk fotboll, dikter, romaner, tv, turnera. Det är ju en glädje att kunna göra massor med grejer.
För, du tycker ändå att du har det bra, alltså yrkesmässigt?
Ja, jag får göra de grejerna jag drömde om när jag var ung. Att få jobba, skriva om italiensk fotboll, skriva böcker, turnera. Spela in en skiva med Wayne Hussey. Liksom. Hade någon sagt det när jag var 20 så hade man inte fattat någonting. Liksom.
Har du drömmar?
Ja, oja. Många drömmar. Om man skriver en bok som alla läser. Det hade varit fantastiskt roligt. Få sommarprata. Det kan vi drömma om. Jag är lite glad över det. Det är också en sån elak tanke. Jag är lite glad över att inte heller du fick. För jag tänkte precis innan jag åkte hit att nu klockan 1 ska jag träffa dig. Då kommer de vara där på gärdet, du vet, och gå runt med sina blomstergrejer på huvudet.
Och så skulle någon hålla upp en skylt med mitt huvud då?
Ja, just det, för du var inte där.
Nej, jag skulle intervjua dig.
Ja, just det. Ja, precis. Men så hör jag då att inte heller du fick. Så det gladde mig lite i min skadeglädje.
Det känns inte så gudfruktigt.
Nej, jag vet. Nej, gud nej. Håll upp så här. Men man har mycket att jobba med, kan jag säga. Förlåtelsen är en viktig del av det.
Är det det som lockar med katolicismen?
Ja, bikt framförallt tycker jag. Och alltså att de är tydliga också. Framförallt under nya påven så finns det även en öppning ut mot världen som jag tror är helt nödvändig. Sen har de ju en historia som alla vet om med pedofili och som är alldeles... Som det nästan är svårt att sätta ord på hur vidrig den är i det här sammanhanget, ärligt talat. Det är liksom det ultimata sveket från alla håll. Och det gör det problematiskt att kalla sig katolik faktiskt. Samtidigt som man då ska säga att det äntligen så har de börjat på allvar ta i det. Men min pappa som är uppväxt i Italien och i kyrkan också delvis, han är ju ateist. Bland annat därför att han var med om, kanske inte själv, men han såg och hörde saker mellan präster och pojkar som var liksom... Och det är ju en skam utan ord. Mm.
Vad har du mer för... Vad har du liksom framför dig?
Jag ska turnera med Wayne Hussey i vinter igen, i kyrkor. Lite spännande. Jag frågade honom om han ville, och han är ute på en Europaturné själv. Och han skulle köra själv i några kyrkor under den, vilket jag inte visste. Så han kommer över till Sverige, så kör vi några grejer ihop där, och det ska bli kul. Det är stort. Så det är närmaste halvåret.
Men har du blivit lite besviken på honom?
Nej, det känns som att nu är det ju en vän. Vi pratar och mejlar och umgås, och det känns som att vi har känt varandra jättelänge. Och jag tror att han hoppas och tror att han känner samma. Så jag delar ju upp Wayne Hussey och Wayne Hussey nu. Jag kan fortfarande gå in på YouTube och kolla gamla Mission-videor. Men det har inte så mycket med den mannen jag mejlar med och planerar turné. Det är två olika liksom. Men han är fantastisk.
Men du har tagit ett par återfall.
Mm.
Två eller?
Ja. Det beror på hur man ser det lite. Ja, två kan man säga. Jag tog ett kortare återfall 2006 redan. Under 4 dagar i Prag. Där har jag varit nykter. Jag blev nykter 7 juli 05. Detta var våren 06. Men jag bröt snabbt där. Och sen tog jag ett återfall för några år sedan också. Då. Men sen har jag varit i mentala återfall också. Nu gör man fysiskt är nykter, men man mentalt känslomässigt är fixerad vid när kan jag dricka eller liksom. Och det är nästan lika jobbigt faktiskt.
För vi pratade lite om det här med missbruket som en, liksom, en hydra som är något slags...
Nya huvuden som kommer.
Ja, precis. Det var väl det, va?
En bra bild.
Ja, man högg av ett huvud så växte det ut ett nytt. Det är en grekisk mytologi, va?
Mm, det är riktigt.
Ja. Och då undrar jag lite grann, vilka huvuden har du liksom huggit av på den här hydran?
Alkoholen tror jag. För det känner jag mig klar med. Men det är nog det enda också.
Hur tar det sig uttryck din beroende personlighet nu?
Ja, tidigare har det ju varit på tabletter då. Nu har jag väl försökt kapa det och jag har ingen tillgång till det så att jag kan inte. Men mentalt så kan det ibland fortfarande komma in i det skumma känslor. Och då handlar det om tabletter, inte om alkohol. Så alkoholen har jag bytt första drog kan man säga. Sen har jag väl haft ett narcissistiskt drag eller ett bekräftelsebehov som har präglats av det där. Alltså ett kickar och så. Turnerandet är en väldigt bra, att nykter gå upp på en scen inför en massa folk är, fungerar exakt samma. Och det här, är ju, det här finns det ju tusentals bara i den världen som du och jag rör oss i. Eller delvis rör oss i. Alltså människor som står på scen i olika former, det är ju liksom, du behöver ju inte dricka för du får ett rus. Det fungerar exakt som ett rus. Du går på scenen och allting som varit glöms och det som kommer försvinner. Utan det är bara här och nu, och det är precis så alkoholen funkade för mig. Den stängde av och skärmade av och bara vila. Turnerande är väldigt mycket en sån grej. Och sen jobbar man ju för mycket liksom.
Ja, för det ger dig liksom, oavsett om det är 150 gråhåriga tanter, så du får den där kicken ändå.
Ja, de är oftast nästan 400-500 alltså, tanterna.
Ja, förlåt.
Nej, jag får en kickare, absolut. Det behöver inte vara liksom 19-åriga gymnasietjejer som står och slänger med håret för att jag ska få kickare. Jag tycker det är roligt när folk kommer. Men alltså, inga paralleller i övrigt. Man kan ta liksom, Ulf Lundell till exempel, som är en missbrukare. Som ger ut trippelskivor och döper den till Lazarus. Liksom. Det är ju inte normalt. Men någonstans så får man väl se, det är väl bättre det då än att man super ihjäl sig kanske. Det är bättre att jobba ihjäl sig.
I min nykterhet då, som jag inte heller jobbar med aktivt, så har det ju varit, eller jag känner ju att det är liksom, jag kan ju så här fastna med min jävla telefon i olika grejer liksom. Alltså att jag sitter med min iPhone i timtal liksom, som något slags själslig. Det känns ju osunt, men sociala medier har ju liksom inte super, nu har jag ganska sunt förhållande till det, men att jag kollar likes och sån här skit. Mm.
Men är du inte lite för hård mot dig själv då?
Jag vet inte.
Du har varit nykter i 10 år. Tänk vad du hade kunnat förstöra under den tiden. Då kanske du inte gör så mycket om man pillar på sin iPhone i 2 timmar en torsdag. Liksom.
Nej, fast samtidigt så är det ju så här. Ofta kan jag känna att jag försakar andra saker, som liksom att vara med min son eller så. Nej, men jag tänker mig om du kan relatera till det. Liksom. Har du...
Ja, det är klart att det finns sådana. Men jag försöker att tänka att okay, det här är ju inte... Jag hörde om någon... inte berätta vad som sägs på AA, men det var, jag frågade efteråt om jag fick säga det för flera år sedan, och det fick jag. Det var en man som kom och åt 7 mackor med västerbottenost på kvällarna, och det är ju inte normalt liksom. Men det är väl, han lät det vara. Det finns värre grejer. Jag tror alla människor har någon sån där grej liksom.
På vilket sätt har du den där problematiken kvar då? För du verkar ju ändå liksom, du läser inte tweets nätterna igenom.
Nej. Jag går inte upp på morgonen första jag gör och kollar och googlar mig själv och twittrar mig själv och sånt där. Nej, jag har nog kommit hyfsat bra bukt med det.
Jag tror inte heller att du är narcissist.
Nej, det är med andra som har sagt det till mig. Jag vet inte. Ja, men det är intressant med vad gränsen går mellan bekräftelsebehov och narcissism. Att jag har haft ett bekräftelsebehov är ingenting att dölja. Och jag har varit öppen och tydlig med det. Och det är ganska okult att vara. Det är ju många som har. Men du har också erkänt det delvis i början när du sa att du gärna ville bli sedd och stå långt fram och så.
Ja, självklart.
Och det egentligen ska man ju vara som de här coola, unga, snygga, manliga eller kvinnliga skådespelarna som, du vet, sitter på mittuppslag och blir intervjuade om hur jobbet jag var på mittuppslag. Och ska vara svår i sin bekräftelse. Säga att man tycker det är roligt att gå på röda mattan är liksom det tuntigaste som finns. Men det är ju roligt. Ibland.
Narcissistisk personlighetsstörning är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande självkännedom, överdrivna självkänsla, överskattade självbild, sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati.
Ja, några punkter stämde ju, men empati har jag ju. Det låter ju som en psykopat mer. Jag ser mig nog som en något varmare person och människa.
Ja, det är det
och
jag menar.
Och självbilden, alltså... Den som har sett mig göra någonting på scen vet ju att okej, jag tar det jag gör på allvar, men jag kan även skämta om att jag tar det jag gör på allvar. De grejerna jag gör på scen är liksom 50 minuters reflekterande skattspegel om hur fånigt allting är. Så att, jag vet inte var det kommer från det där. Men den mediala bilden är väl att jag är rätt högtravande och svår och liksom arg eller något sånt, jag vet inte.
De här människorna som du nämnde själv Bettner tidigare och Alex Schulman har varit på dig och sådär.
Alla komiker har kört ett race nästan, känns.
Vad gör det med dig?
Ja, nu gör det lite mindre, men det har funnits perioder där det har gjort mig ledsen och arg. Och jag har ju dessutom varit öppen med det. Och vi lever ju i en massmedial tid där man inte ska skylta med att man blir ledsen. Då, alltså man premieras om man inte visar att man blir berörd. Inte att man inte blir berörd, för alla blir det, men man ska inte visa det. Då får man veta att du gör det trollen och allt för det kan vara. Liksom. Men för mig är det uppenbart att den här svansen som följer på de här kända människornas aggressioner är ganska obehaglig att råka ut för. Och till slut blir det liksom en standardiserad grej att okej, om man går förbi Marksbyrå kan man sparka dit, för det har alla andra gjort. Och folk glömmer bort vad det egentligen handlar om liksom. Och jag kan tänka att många av de hundratals människor som går och tittar på en Bettner-show och skrattar gott och sen går hem och får arga brev från skolan om att det är mobbing på skolgården och de tillkallar liksom våldsamma föräldramöten och så. De borde kanske också se sammanhanget någonstans. De skrattar väldigt gott åt när det inte handlar om dem, men så fort det blir personligt och nära, då blir man berörd på ett annat sätt liksom. Samtidigt som då om de använder som argument att jag är i en maktposition och sådär, att då är det tillåtet, och det måste man ju acceptera liksom.
Måste man det?
Nej. Men jag måste ju vilja säga det. Nej, jag har inga, och det är också föreligger att jag skulle ha problem att ta kritik. Jag tar kritik i stort sett dygnet runt av alla jag jobbar med. Från poddproducenter till de som läser mina kröniker, får inte tala om när jag får tillbaka manuskripten i mina böcker. Det är rödbockade överallt och jag köper alla ändringar. Men när det blir personligt och hatiskt så har jag varit tydlig med att jag inte tar det. Och det har betytt att det nästan bara blivit värre. Liksom.
Ja, jag tycker det verkar skitjobbigt.
Ja, det är jobbigt. Men ja, ibland kan jag få frågan, om inte du ställt det, men man kan få frågan, vad tror du det är hos dig som? Och det, den frågan tänker jag inte svara, jag har ingen aning om det. Man borde fråga dem varför de hatar så.
Ja, men det tror jag går tillbaka till det som vi började med när jag citerade Sigge, som trodde att vi har en Marcus Birger alla.
Ja, så det är självspäkning egentligen?
Det handlar väl om att man, din i alla fall tidigare brist på självcensur, alltså det vill säga att bli upprörd offentligt för att man till exempel inte får sommarprata. Att, att du liksom lite grann har saknat den spärren på något sätt.
Ja, fast jag är ju ganska mycket mer än en kille som saknar spärrar offentligt, kan jag tycka.
Jo, absolut. Och det ville Sigge också att jag skulle hälsa till dig. Att han tycker att det är olyckligt att det glöms bort att du är en fantastisk skribent.
Ja, det var snällt. Du får hälsa och tacka. Och det är möjligt att i de kretsarna här rör sig att folk glömmer det. Men texterna jag skriver delas ju av. Jag skrev någon om skolan som delades nästan 100 000 gånger på Facebook. Så jag får min uppskattning där också. Men runt Stureplan och där omkring är jag nog inte så skithäftig. Nej. Men jag klarar mig.
Vad skönt. Du har liksom hopp om livet? Eller?
Jag har väldigt mycket hopp om livet. Absolut. Det är sorgligt att leva. Men det är rätt kul emellanåt också. Och sen att man behöver inte vara så rädd för att det är sorgligt. Vi är så rädda för att det ska vara sorgligt i Sverige, därför vi blir liksom, vi tror att livet är någon form av, och det är Gardell som skrev att livet var en slag liksom. Det är det ju inte. Livet är ju en Einstein Neubauten låt liksom. Folk i läderbyxor som tappar sten på plåt på ett bygge någonstans. Sånt är livet. Så får man försöka garva åt det mellan oss. Och gå i terapi kanske.
Vi får ta tag i det. Känns det som att du vill säga någonting som du inte har fått säga?
Nej, jag tyckte det var ett väldigt bra samtal. Vi har inte pratat om fotboll någonting, men du är inte så intresserad kanske. Jag
hatar fotboll.
Ja, bra.
Livet är för kort för sport.
Ja, nu är fotboll inte sport då, men vi vill lämna den. Det är riktigt. Och tänk hur mycket källor till lidande du slipper. Så var bara nöjd över det. Alltså. Hamna inte i det träsket. Det är bara sorger och bedrövelser och straffsparkar. Och sen har jag inte tjatat om hur många böcker jag skrivit, men det är 16. Då.
Ja, jag vet.
Och mitt Don Andersson-pris har vi inte pratat om det. Men annars känns det bra, tycker jag. Det var jätteroligt att få komma hit. Det är en ära att få komma hit. Det tänkte jag fråga dig nu när den är på. Hur har lyckats få dit alla de här? Hur började det egentligen? Varför blev det så? Varför vill alla komma till dig? Det är som du är som poddens Skavlan, kan man säga. Du behöver inte anstränga, alla kommer. Alla åker till Vällingby, tar taxi till Vällingby för att vara med.
Inte alla riktigt. Men
nästan.
Ja, men jag vet inte.
Hur tog det fart? Vem var du i början? Vilka hade du i början?
Soran Ismail, Kristoffer Appelqvist, Alex Schulman.
Winnebäck med, va? Det blir ju väldigt stort, för han är inte med så mycket. Vi träffades i rulltrappan till Södertörn 2003 och hängde och drack några öl ihop där. Fantastiskt stort. Vi beklagade oss över att varför han inte fick säga att Ulf Lundell var bra, för att folk tyckte att han var gubbig då.
Mm-hmm.
Sen pratade vi i telefon några gånger, men sen... Ja, han är ju väldigt stor och hemlig. Så. Jag tycker han är fantastisk. Det är någon gång när man ser Lars Winnebäck och Tåström på tv, så känner man att man har gjort sitt, alltså att man har kastat bort sitt liv. Och meningslöshet. Eller hur? Jag blir helt knäckt varje gång jag ser någon av dem. Eller Kent. Jag tycker, där är jag liksom. Vad håller jag på att skriva krönika Expressen liksom? Men det finns ju bara en Tåström och en Winnebäck liksom.
Tar du fram gitarren ibland eller?
Ja, det gör jag väldigt mycket, väldigt ofta. Men jag älskar ju vad de har gjort och vad de har hjälpt mig i mitt liv med sina låtar liksom. De är fantastiska.
Får jag bara fråga en sak? Du är inte feminist?
Jo, absolut. Mm. Det är i högsta grad jag är. Men jag tror att vägarna dit kanske ska se lite annorlunda ut. Jag tror att det är en mer inbjudande ton, och det tycker jag nog att FI har gått emot faktiskt. Jag tycker inte att det är så polariserat längre. De talar om väldigt mycket bra grejer, som även jag som kanske har lite svårare för den här, ja, men liksom Lou Kauppi-versionen av feministisk kamp, när man kommer ut och skriker att klär ut sig till Per Ström och säger att han är så ful och att han inte får ligga med någon, och säger att det är någon sorts jämställdhetsarbete i det. Liksom. Jag har svårt att se meningen med att vara vulgär och göra Stefan och Christer revyr av könskampen. Liksom. Jag fattar ingenting av det. Däremot när det gäller liksom, maktstrukturer och hur man ser på samhället, och det FI har gjort, det är ju att tala om andra saker än om pengar till exempel. Och det är ju alltid välkommet.
Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera Kents nya skiva. Den är ju fantastisk. Den ger en hopp om att bo kvar i det här märkliga landet. Alltså. Allt vemod är vackert. Alltså. Tåstunds kommande skiva vill jag rekommendera. Jag åkte hiss faktiskt med trummisen i Tåstunds band, till lika trummis i Weeping Willows. Och jag frågade, ja, jag håller på med en ny skiva med Tåstund. Och sa jag, hur blir det då? Och då svarade han, ja, du vet, det är bara mörker. Jag lever fortfarande på den här meningen. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. Och så kan man läsa Life's Story av Stephen King. Fantastisk kärleksroman. Är det bra grejer?
Ja, det låter jättebra. Vem tycker jag att jag ska intervjua i Värvet?
Henrik Berggren.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma.
Jag vill inte skryta, men jag pratade med Kristoffer Appelqvist här om veckan. Ni vet, komikern, känd från till exempel Värvet avsnitt 2 och hans egen podcast Synfält framåt, som jag tycker att ni ska lyssna på. Och han sa att värvet för honom är att man har en åsikt eller en känsla kring en person, och sen så lyssnar man på värvet och så förändras den en och en halv timme senare. Och det är precis vad jag tycker är så härligt när det händer. Nu vet jag inte om du känner så inför Marcus Birro. In på värvets Facebook-sida och skriv av dig hur det kändes. Den ligger på facebook.com/varvets. Vi hörs om en vecka. På så kram. Hej! Nothing quite as real as being on my own. Nothing quite as true as being all alone. This bird has flown. But when the summer has passed, she'll come back home. Love, come wing your way. Better passage, come home to stay. Love, come wing your way. Sweet better passage, come home to lay with me. May you stay with me forever.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.